Du ville ha kaffe?
Jo tack.
Ja. Vill du ha maitovara?
Maitovara.
Maitovara. Det är väldigt bra uttryck tycker jag.
Alltså finlandismen har valdes ju nu.
Ja.
Nakupelle.
Nakupelle
vann.
Det här är podcasten Livlinan, episod 3. Vi som sitter kring kaffebordet på Lilla köket i Ekenäs är Joni Larjanko, Björn Wallén, Fredrika Åkerö och jag, Pia Abrahamsson. Det är en lite spännande miljö för att då vi kom till kaféet så visade det sig att det var stängt. De håller på att flytta. Det har skett en förändring. Men de var väldigt snälla och öppnade kaféet så att vi fick vårt kaffe och vår diskussion. Och egentligen passar det ganska bra in på dagens tema.
Men förändring ville Johan att vi skulle prata om idag.
Ja, Frida, är du nöjd med dig själv?
Nej.
Du är inte det, varför inte?
Jag tror jag väntar väl på det här tillståndet var jag skulle vara nöjd.
Mm.
Att jag nog alltid strävar efter bättre.
Men du strävar efter bättre?
Mm.
Det vill säga du tror att du kan förändra dig själv så att du blir nöjd?
Ja, det måste man väl tro, annars skulle man bli ganska sådär uppgiven. Men att färdig blir man ju aldrig.
Men vad är det du strävar efter då? Alltså är det saker du är missnöjd med som du skulle vilja göra på ett annat sätt?
Det handlar väl om det som man, när man jobbar med andra människor. Mm. Oberoende är det relationer, hemma, på jobbet, föreningar, vad som helst. Att man är en bra medmänniska, med kumpan, förman framförallt. För att det har vi ju sett i många undersökningar att det förmannen är jätte, och mitt viktigast för de som jobbar. Så hur kan du vara liksom det bästa du kan för dem? Och då kräver det ju att du konstant är beredd att analysera dig själv och förändra dig.
Kan det inte bara vara också frågan om det att man känner nyfiken av sig, att människan vill hela tiden vidare. Att det är liksom inneboende kraft, att vi blir liksom bored. Vi blir trötta på att saker är som de är och vi vill ha förändringar.
Ja, men på något vis så, om jag skulle se på det så det kan sen kännas som lite så här lyxigt att för min skull eller för att jag vill förändra mig medan från min personliga alltså synvinkel.
Mm.
Så okej, det kan finnas också sånt som jag tycker att är cool. Jag vill lära mig bli bättre i slöjd.
Ja.
Och det är en sån förändring som är kanske frivillig och för min egen skull. Men det här första frågan liksom som spontant kom till min tanke var det att för andra så kan jag bli bättre.
Men är det att förändra dig själv eller är det att vara mer lyhörd för andra? För att jag kan ju också tänka att om jag i min yrkesroll, i mitt jobb, ska leda andra så gör jag det bäst om jag är trogen mot mig själv. Alltså att jag blir mera mig själv men inte på bekostnad av de andra. Alltså inte att jag kör över de andra men att jag, det som är jag, att jag måste ta... Att det handlar mer om lyhördhet, att jag måste vara uppmärksam på dem som finns runt omkring mig. Men inte att jag måste förändra mig själv så att jag passar in i deras bild eller förväntan av mig. Mitt perspektiv är lite annorlunda, men jag kanske missförstår det.
Mm. Men nu är det ju också att om du inte är lyhörd tillräckligt så är det ju nog en förändring som borde ske. Att du skulle bli det. Annars måste du ju konstant jobba på det.
Okej. Ja, okej. Visst. Så till vidare. Är du lyhörd, Björn?
Jag försöker vara det. Jag tänkte säga om det här med att vara nöjd och så vidare. Så jag är ganska sådär, ska vi säga, seminöjd hela tiden. Mm. Lite det här riksvenska gilla läget. Och till och med i den värsta liksom, nedstämdhet så försöker jag tänka så här, peppa lite att det där, att gilla läget. Och det finns alltid någonting att gilla i varje läge. Mm. Och det där, och det betyder att jag söker inte det här liksom bekväma livet, det här bekymmersfria livet, utan jag söker det meningsfulla livet.
Mm.
Och det där, då blir förändringarna en pusselbit i ett sådant här större mönster. Och det där, jag lägger de här pusselbitarna. Jag har en sån grej att jag skriver dagbok. Och för mig har det varit väldigt viktigt att ha den här dagboken. För att det är egentligen en förändringshistoria, den här dagboken. Den beskriver en förändring och man kan liksom lätt sådär, att säga, återkoppla, men också... Man borde ju kanske inte bara tänka på det gamla utan också se framåt hela tiden. Och det där, det driver mig mycket också det här att på basen av min egen förändringshistoria försöka liksom hitta nya grejer.
Men på vad då förändringshistoria? Jag tror ju att vi förändras hela tiden lite grann på grund av allt som händer runt omkring oss. Och på grund av att vi blir äldre, på grund av att livssituationen förändras.
Absolut.
Och sådär. Men
om vi får förklara mig lite bättre så det där. När jag var yngre så det där, hade jag en sån här liksom tanke att det finns vissa grundbultar som helst inte ska förändras samtidigt. Mm. Till exempel jobb, relationer, bostad. Mm. Mm. Att om vi går och förändrar alla dessa samtidigt så blir liksom, det blir för mycket. Liksom. Att det finns också kanske en överdriven sån här förändringsvilja att man liksom vill ta allt på en gång. Ja. Men det skulle jag vilja nog liksom värja mig mot och också varna för att släng inte alla förändringsbollar i luften på en gång. Mm. Mm. Att det där. Men det är viktigt att det finns bollar som är i rörelse. För att har inte någon boll i rörelse så då stagnerar du ju.
Men om bollar i rörelse så har jag tänkt att just för att jag inte vet vad som kommer att fungera, vilket projekt som kommer att få pengar, vilka saker som kommer att godkännas av styrelsen när jag föreslår någon verksamhet, så måste jag slänga upp en massa bollar i luften. För jag vet att alla kommer inte att få luft under vingarna.
Absolut.
Och då, sen så försöker jag plocka dem som faktiskt då bär frukt eller som visar sig att nu är läget rätt för det. Om jag bara slänger upp en boll så då är jag fast i den bollen. Om blir den misslyckad så händer ingenting.
Men hur mycket förändring då frågar om, alltså är det aktivt? Jag läser just här att Andy Warhol konstaterar att det sägs att tiden förändrar saker men man måste faktiskt göra någonting själv också. Mm. Du sa det, Johanny, om det att man blir äldre, det händer ju, och livet förändras, det händer ju. Men hur mycket förändrar man själv?
Det var det jag tänkte fråga dig, Björn, just när du sa om en förändringshistoria. Mm. Hur mycket är den processen medveten för din del? Alltså hur mycket styr du din förändring? Mm. Du ser att du kan konstatera när du läser din dagbok att du har förändrats. Och du sa att det också handlar om att tänka framåt.
Ja.
Men hur mycket kan du påverka?
Det går inte att egentligen styra så mycket därför att det där. Men det är viktigt att man lever en livsberättelse. Det vill säga, jag har för mig är det liksom viktigt att jag stiger ner i en flod och simmar jag där, kanske till andra sidan. Och det där. Men jag kan inte veta vad som händer imorgon. Och varje dag är liksom ny på det sättet att inte har jag liksom, inte kan jag förutse liksom framtiden på något sätt. Men liksom. Jag tänker bara på det här att det finns ganska mycket förändringsmotstånd också inom mig själv. Jag är inte beredd att förändra mig själv på vissa punkter. Och det där. Jag tänkte på Solsidan faktiskt här senaste avsnitt när Fredrik och Mika gick i parterapi. Så det där. Fredrik var ju jätteemot den här terapeuten. Och det där, så sa han så här då som argument mot den här terapeuten att, det där, att man skulle förändra sig själv. Att se på Columbus, se vad det ledde till bland indianerna. Det vill säga, han menar då att förändring alltså inte är av godo.
Mm.
Och det där, jag tror att det finns förändringsmotstånd både på arbetsplatser och allmänt, men det finns också inom mig själv. Och att tackla det här motståndet, det tycker jag är utgångspunkten. För att det finns det här liksom, det är det här friktionen varje dag som jag ska leva med. Att jag vill kanske också ha stabilitet och söka efter trygghet, men liksom livet erbjuder inte det egentligen, utan det blir förändringar. Mm. Och det blir sådana oanade förändringar också. Men jag menar, det här måste man också se hos sig själv. Man måste se det här förändringsmotståndet hos sig själv. Det tror jag är viktigt.
Men det förutsätter, eller det är ju då en fråga om förändring av naturen är av godo. Det finns många saker som händer i samhället, många saker som händer i vår tid som vi inte tycker om, förändringar som går åt fel håll. Och jag tycker det är alldeles rätt att motsätta sig dem. Jag tycker att det finns en förändringsiver, allting, till exempel allting ska alltid reformeras, man blir aldrig färdig, man får aldrig jobba i lugn och ro med sjukvårds- och hälsovårdsreformer eller med skolan, utan det kommer hela tiden nya läroplaner, nya det ena, nya det andra, och man får egentligen aldrig lugn och ro och sitta och bara göra så att, fast jag tycker om att göra nya saker, för som du sa Pia, jag är nyfiken, för mig så är nyfikenheten en jättestark drivkraft, att jag är nyfiken på det nya, men jag inser också att ibland kan man bli blind och bara gå framåt, bara för att man ska gå framåt, bara för att men det kan ju vara jättespännande istället för att riktigt ordentligt få göra det som man kanske är bra på. Det var därför jag frågade dig om det där med att ska man vara mera sig själv eller ska man då drivas mot en förändring?
Det finns ett uttryck på finska, kukaan ei muutu ennen muuttumisesta kieltäytyminen alkaa olla liian hankalaa, alkaa sattua liian paljon, det vill säga att man har ju den här längtan efter stabiliteten, förutsägbarheten, tryggheten. Gör jag det här och det här, är jag på det här och det här sättet, så då är jag accepterad som människa.
Mm.
Men samtidigt så tror jag att det finns också den här inre nyfikenheten, vetskapen om att världen är större än den där lilla röda stugan som jag har försökt göra in med ett staket. Och om man inte själv går med på att liksom öppna upp portarna så brukar ju livet ställa till med problem. Så att man blir tvungen att tänka om, och det gör ju förbannat ont. Tycker jag. Alltså det att förändras gör ont.
Ja.
Om man ska förändras inuti. Och det tar en förbaskat lång tid.
Precis så där har jag tänkt om lärande. Det är ingen lätt sak. Alltså man säljer lärande, livslångt lärande som the joy of learning och så vidare, för att för många så uppfattar det alldeles korrekt att lära sig någonting nytt är tufft, det är svårt, och det handlar inte om att böja oregelbundna verb, utan det handlar om att om lärarna ska ha en djup mening för dig, att den faktiskt förändrar ditt sätt att se på saker eller ditt sätt att vara eller ifrågasätta saker och ting, så måste du gå till det där motståndet. För jag tror att det där motståndet mot förändring, så det finns på nästan alla olika plan inom oss. Och jag kan tänka att det är ganska mänskligt. Och det är knepigt om man då... Jag vet inte hur du har det i ditt jobb till exempel, Frida. Kan du genomdriva de reformer och de förändringar som du tycker är absolut nödvändiga för att det är så stofilt och gammaldags? Herregud, de fattar ingenting. Eller finns det en poäng med att ibland förändringen är långsam?
No, det har jag ju lärt mig här över 10 års tid. Att jag har ju blivit lite lugnare än vad jag var när jag började. Och det är ju tur, för nu när jag jobbar på kommun som nu också lite orättvist beskylls för att vara långsam. För det finns ju en tanke med det också, i den här trögheten så finns det ju också en trygghet att man inte går och förändrar förrän man nu lite har i alla fall hunnit fundera att vad innebär det för dem som det då berör. Och det där, men att samtidigt så är det ju nog ännu för långsamt för mig. För jag känner liksom att jag skulle vara redo att gå den där utvecklingen snabbare. Och skulle jag ha liksom makten att förändra, så skulle jag göra det. Men så man kan liksom försöka bidra och liksom på ett sätt istället försöka då sälja de där idéerna. Och försöka visa på det positiva i varför en förändring skulle vara bra. Och pusha på. Men jag försöker i alla fall nu när jag inte liksom... Jag är på 2 enheter, jag kan förklara det bara. Att ena enheten är liksom mera min, vad jag är förman. Och på den andra är jag och hjälper till. Och det blir ju som 2 helt olika roller inom samma arbetsvecka. Så att det där, jag har tänkt för mig själv att jag försöker mera positivt pusha på förändringen. Att bli frustrerad över att jag kan när jag ser saker och kanske har ett annat tankesätt eller en annan åsikt. I vissa situationer så man får bara liksom, som Björn sa, försöka gilla läge och vad heter det, göra det bästa av det. Medan på min egen enhet så kan jag på ett annat sätt förverkliga. Men där gäller det ju också att ta med personalen. Att inte kan jag bara komma in och säga att nu är det så här, för jag vet bäst. För då får man nog, då står man nog ganska ensam där.
Men kan man förändra andra? När jag var tonåring och hade mina första försök till relationer, så fick jag flickvänner som jag tyckte jättemycket om. Men det var lite fel på dem. Jag skulle förändra dem, jag skulle göra dem, jag skulle utveckla dem lite grann. Bara de förstod det här och det här. Det är länge sedan jag gett upp den tanken. Och jag vet inte om man har rätt att försöka förändra andra människor. Nej. Men jag kan känna en lockelse.
Ja, det är ju en klisché att man kan förändra den andra. Liksom, jag menar, det är många som lever i parförhållanden där en är alkoholist. Och den andra då liksom lever i illusionen att det går att förändra den här personen. Mm. Eller jag kan med min roll att jag heroiskt offrar mig själv. Och det går inte. Alltså.
Men å andra sidan, om jag förändrar mig så måste du svara på det på något sätt. Då lämnar det inte, det blir, dynamiken blir en annan. Om jag förändras som människa, om jag får annorlunda ideal, om jag kommer till tro, om jag plötsligt blir jätterik, om mitt liv förändras och du är min partner, så då innebär det en utmaning för dig.
Precis, för det finns en sån djup motsättning där. Om man kan förändra någonting så kanske man bara kan förändra sig själv. Men det finns ett uttryck som heter it takes two to tango.
Jag tänkte
så. Säga, eller hur? Ja. Man lever alltid i symbios med andra. Så om man tänker, jag ska förändra mig själv. Jag vill bli annorlunda. Ja. Jag vill göra något annorlunda. Men samtidigt så påverkar det alla runt omkring.
Ja, men det är ju en klassisk skilsmässoorsak det där. För att man säger att man växer ifrån varandra. Ja. Därför att den andra förändras. Den ena kanske inte förändras som den andra gör det. Eller liksom får nya insikter. Mm. Och då, det är ganska klassiskt.
Och där är det också en i vår kultur är det annorlunda. Alltså vi har, om man tänker nu på parförhållande, så är det ett ideal det här att vi växer tillsammans. Mm. Men gå tillbaka till ett koskansa motuassa som är på 70-talet någon gång. Då var det fråga om att du ska alltid vara, vi lovar varandra att vi ska vara som vi är. Jag ska inte förändras, jag ska vara liksom, det här vår kärlek ska bära för evigt. Men nu tycker jag att det blir ju, det finns en liksom ett uttalat krav på att vi ska liksom växa som människor. Vi går kurser och vi läser självhjälpslitteratur och vi går på inspirerande föreläsningar och vi ska nu växa jättemycket.
Jag har sen en helt annan, för jag är liksom mer i den där början att också när man, om man blir tillsammans eller för att kunna bli tillsammans så måste man också förändras för att motsvara varandras förväntningar. Och gör man inte det så kommer man inte att... No, man kan ju försöka, men det kommer inte att funka. Att man kommer aldrig liksom till andra ändan.
När då ska jag säga emot att om du försöker anpassa dig till den andra så det kommer aldrig att lyckas, det kommer aldrig att hålla.
Ja, no, jag tänkte mer på att, vad man liksom, att man faktiskt satsar. Och att man, alltså för att om du har varit ensam länge, uh-huh, eller inte aldrig varit ens i en relation eller ett förhållande, du har liksom inte gått igenom det, så då är det en jättestor förändring, mm, att överhuvudtaget ta hänsyn till en annan människa. Att jag är mera liksom där, mm, i mitt privatliv än, ja, än att jag skulle ha kommit, mm,
men
till
hur upplever du den här förändringen då? Jag hörde nämligen faktiskt häromdagen i Downton tv-serien, så var det en dam som sa det, att man ska akta sig för att vara för länge ensam, mm, för att sen vill man inte mer leva tillsammans, man blir, ja, van att leva ensam.
Ja. Jag tror att det här är nog alltså en grej som vi ser, inte vill jag nu prata om någon generationsgrej, men jag tror att vi har en större andel. Jag är nu alltså 31 år gammal, så 20-30 någonting, som det är nödvändigtvis människor som aldrig har varit i ett parförhållande. Och desto längre tiden lider, desto högre blir den där tröskeln att, mm, gå in och leva, mm, med en annan. Och det tycker jag det man märker av.
Men om det är så då är det ju en förändring som är på gång, eller som har skett i samhället någonstans, som är de här stora rörelserna. För jag funderar på om det här, varifrån kommer vårt förändringsmotstånd? Som du pratar om, Björn, vår rädsla. Är det någon, bär vi på ett bagage av vår agrara bakgrund någonstans där man tänker att ingenting egentligen förändras? Tryggheten är att ingenting någonsin förändras. Det som du, Pia, också, mm, nämnde. Och sen har vi levt med 100 år ungefär med något sån här industrialiserad vardag. Många bor i städer och där är takten och rytmen ett annat. Där händer det hela tiden nya saker. Det nya är per definition fint. Se vad teknikfixerade vi är. Mm. Och i tekniken, det nya är alltid per definition någonting. Löftet finns att där finns lyckan. Där är det som är bra på något sätt. Och så är vi ändå inom oss väldigt mycket trögare på att förändras. Det blir en väldig motsättning.
Och sen också det där att vara ensam. Att, ja, fast du har hur mycket, ja, prylar och teknik och Facebook-vänner och whatnot, så har vi ju de här ensam, alltså singelhushållarna och mera ensamhet.
Folk har aldrig varit så ensamma, mm, som, yeah, nu mitt i människomassorna.
Men jag vill gå tillbaka nu, Johanne, till det här som du sa, det agrarbakgrund, för det tror jag inte alls på.
Nej.
Utan jag tror att det är någonting som är inne i vår själ, helt enkelt. Alltså tryggheten, längtan efter tryggheten.
Och du sätter själen här, vid hjärtat, och inte själen i hjärnan.
Tydligen, eftersom jag pekar på hjärtat. Men alltså det här, rent hjärnan också, alltså vi är ju inställda på att spara. För överlevnad. Vi sparar energi, vi sparar tankeverksamhet. Ju mer förutsägbart allting är, därför skapar vi vanor. Mm. För att ju mer förutsägbart det är, så desto mindre liksom, desto mer energi har vi kvar ifall tigern hoppar ut ur busken. Mm. Så att det betyder att förändring är alltid potentiellt farlig.
Mm. Ja, fast det sägs ju också, man vet ju inte hur människan har uppstått eller hur vi har blivit som vi har blivit. Men det finns ju teorier som går ut på att vi har inga naturliga fiender idag. Men då när den, enligt vissa, den sabeltandade tigen som gärna käkade människor, när den en gång hade fått smak på människor, så var det bara människokötten åt. När vi ställdes inför sådana utmaningar så tvingades vi att göra ett jättehopp i evolutionen, i utveckling, använda våra hjärnor. Så att vi ställdes inför utmaningar, lite grann som den där finska ordspråket du sa för en stund sedan, att när det blir för smärtsamt att inte förändras, då först gör vi det. Därför att annars skulle vi blivit uppkäkade. Det vill säga, det kan också ligga någonting kanske i det att det finns också, tror jag, en del nämligen som driver oss i form av nyfikenhet. Vi skulle inte utveckla olika saker, vi skulle inte lära oss nya saker om vi inte också skulle vara nyfikna. Och nyfikenheten leder till förändring. Mm.
Mm. Men det blir ju det här spänningstillståndet.
Jag tror att vi är kluvna på den. Eller,
jag tänker på pedagogiken här också, att det finns ju liksom förmedlingspedagogik och förändringspedagogik. Förmedlingspedagogiken går ut på att förmedla kunskap. Liksom, så där. Du ska ha ett stoff som du ska lära ut som lärare åt dina elever. Och sen tar de då emot det här och förändras, om de förändras kanske sekundärt i alla fall. Medan förändringspedagogiken aktivt går in och försöker liksom skapa förutsättningar för förändringar. Jag tar nu upp Paulo Freire, som är nu en av de här pedagogerna som har blivit väldigt i ropet nu igen. Alltså han var ju pop på 70-talet, då var det närmast den här marxistiska biten av det hela. Men att liksom, när man nu tittar på liksom pedagoger, det är väldigt många som nu läser Freire igen på nytt och tolkar igen det i dagens situation. Där han ju talar om medvetandegörande, just som en förutsättning för förändring. Att i det fallet när han då var ute bland de här bönderna i Latinamerika och pratade förändring, så var det just att han bad dem ställa frågan varför. Varför är det så här? Hur ser förhållandena ut så här? Ge bättre förklaringar. Säg inte att det är Gud som har skapat det här samhället, utan ni måste hitta det här. Och så liksom sådde han liksom frön för det där att göra revolution. Men också det här kan vi tänka nu i dagens läge, att vad betyder det idag att ifrågasätta? Det vill säga, du, liksom lär dig, du måste lära dig att ifrågasätta saker och ting. De är inte en gång för alla givna.
Och där är det som vi, jag vill komma tillbaka till det som du Frida sa om det här sättet som vi kommunicerar snabbt. Mm. Och också kanske vår attityd till kunskap. Mm. Ja. Att det är på något sätt någonting sånt som finns i Wikipedia på Google. Mm. Och då jag började studera på Uni så minns jag att det som gjorde kanske störst intryck på mig, så det var en professor som sa att akademiska studier är inte att lära sig saker, att liksom omfatta kunna saker, utan det är fråga om att utsätta sig för kunskap.
Ja. Ja.
Och det tycker jag är jätteviktigt. Och det är inte bara akademisk kunskap, utan livskunskap lika lunda. Att tillåta saker att beröra en.
Ja.
Det är då man förändras.
Jag vet inte om vi då alla är likadana eller om vi är olika som människor. Jag tycker mest om de föreläsningar där det finns en risk att jag inte riktigt förstår. Att jag blir utmanad och jag kanske inte riktigt hänger med, men fasiken, det är intressant för jag måste anstränga mig. Men alla kanske inte känner det så. Några kanske blir jättestörda för att de inte förstår exakt vad som sägs, så att det motsvarar deras förväntningar, deras idé, deras förutfattade bild förstärks av det de kommer för att höra. Alltså hur mottaglig jag som person är för budskap som skär mot min verklighetsuppfattning, mot mina tankar, mot mina ideal.
Ja, men det är ju grundförutsättningen för att förändras, att man går utanför sin så kallade bekvämlighetszon.
Ja, men jag tror att vi alla lever i dessa bubblor, i mer eller högre eller lägre utsträckning, mer eller mindre. Ja. Det har talats mycket om de här rödgröna bubblorna, men jag tror att vi alla lever i sådana bubblor olika mycket. De här såpbubblorna kan vara olika tjocka, alltså vår förmåga att tränga igenom dem.
Ja. Men jag tror också det är viktigt att liksom, och här kommer vi just in på det här, att det är ganska farligt att förändras. Jag menar, inte vet vi ju var vi landar. Men liksom det här att jag ser att bildning är liksom att gå utanför den egna bubblan och liksom göra världen lite större, ett lite större rum. Att det liksom, och det där sker inte i en handvändning nödvändigtvis. Det är inte kanske en föreläsning som förändrar dig. Det kan vara så. Det kan vara en sån här liksom aha-upplevelse plötsligt. Men jag tycker att det är liksom, när jag har fått de här insikterna, så de kommer ofta i ett tillstånd då jag har liksom memorerat någonting, och så kommer det här memorerade då blir aktuellt, väldigt aktuellt för mig. Jag kan ta en sån här liten grej som att det sägs ju att du kan aldrig förändra det som har varit. Men visst kan du förändra det som har varit. Därför att din tolkning av det som har varit kan du förändra. Mm. Och om du kan förändra din egen tolkning, så betyder det att du är med i det här meningsskapande. Du får alltså en ny belysning på det som du har burit på. Kanske så många år varit deprimerad för och oroad för. Mm. Och tänkt att så här var det ju. Det här hände liksom i min familj eller någon gång i min historia, att liksom den här tolkningen, och det här är liksom intressant, tycker jag.
Annars skulle inte terapi fungera. Om man inte trodde på det, så skulle man inte kunna, man återskapar ju sin berättelse och försöker förstå den på ett nytt sätt. Det är ju inte lätt.
Det är inte lätt, men
det går.
Merete Mazzarella pratar om det. Hon hade sett sig i spegeln och konstaterat att hon påminner om sin mamma i vissa stunder. Mm. Att hon har samma min, och så hade hon plötsligt tolkat om mamma att jaha, det var kanske det här minen betydde. Så också de döda utvecklas och förändras alltså. Mm.
Ja, när jag fick barn och måste hantera det där med att vara förälder, och så var jag tvungen att omvärdera mycket av det som jag växte upp med och vad jag tänkte och trodde om mina föräldrar och hur det var och inte var, varför de gjorde som de gjorde och sådär. Men det är en omtolkning som jag inte vet om den förändrar mig så mycket som att den bidrar till, förstås. Men det beror ju på, vad menar vi med förändring? Mm. Vad är förändring? För att det finns många saker med mig som jag inte tycker om, som jag skulle vilja förändra, men jag vet inte hur man gör.
Men det är där som livet kommer. Jag vill egentligen tala om det, att liksom förändringen ligger ju i människans natur. Alltså man är spädbarn, man blir i koltåldern, man blir adolescensen, man blir tonåring. Alla de här, visst gör det ont när knoppar brister, skedena i livet. Där det blir en, liksom, kroppen förändras, kemin förändras, allting förändras, och vi måste bara leva med det. Jag tycker att förändringen är väsentlig då när den berör mig. Då när den på riktigt rör om i mig. Och jag kommer helskinnad ut på andra sidan.
Ja, men det är den typen av förändringar som är igen ofta extern. Vi återkommer hela tiden till det där. Och jag funderar på varför jag ville prata om förändring. Det var för att jag undrar, kan jag förändra mig själv?
Du ställer dig framför spegeln och så säger du varje dag 20 gånger till dig själv. Du skapar en önskan, ett mål, och så affirmerar du dig själv varje dag. Vad tror du om det?
Jag vet att självförstärkelse av positiva budskap faktiskt fungerar, fast det känns jättefånigt. Att du kan ge dig själv bättre självförtroende. Du kan, alltså det finns, du kan påverka hur du ser på dig själv på det där sättet, det vet jag. Men jag känner mig så självmedveten och löjlig så jag gör det inte, utan jag försöker klara mig ändå. Men vad jag undrar är, går det egentligen att förändras? Och då är det, vad menar vi med förändring? Vad är en förändring för någonting? Jo, jag kan lära mig kanske bli bättre på slöjd. Jag kan gå en slöjdkurs då till exempel. Men kan jag förändra mitt sätt, mina invanda roller? Kan jag förändra mitt sätt att bete mig mot mina barn? Kan jag förändra mitt sätt att se på världen? För att jag vill, för att jag känner att jag skulle må bra av det. Jag tycker det är allt svårare. Som tonåring så tyckte jag, men herregud, det är ju bara som man gör. Så. Jag är inte lika säker på det längre. Och jag vet inte om det är för att jag då stelnar, alltså att jag blir rädd för förändringen, som det här vi pratar om, att förändring kan vara farligt. Mm. Eller om det faktiskt bara är så himla svårt.
Men du låter nästan som en fatalist där, tycker jag, Johanni. Att du liksom, den här ödestron, liksom, den är ganska farlig. Jag tycker den är ganska destruktiv, fatalismen. För då har du egentligen gett upp. Mm. Men det tror jag inte. Jag tror nog, du är nog en nyfiken person fortfarande. Åtminstone upplever jag dig som en fortfarande nyfiken, om du ska använda sån.
Där kan jag kanske koppla till det som du sa om den agrara bakgrunden eller liksom historien. Att det fanns ju tidigare det där att stick inte upp. Och liksom allt ska vara som det alltid har varit. Det är Guds ordning.
Ja, det tror jag ju inte. Jag tror inte att allt är förutbestämt. Jag vill ju inte tro det. Jag vill inte tro på ödet eller determinism. Jag vill ju tro att vi har en fri vilja. Jag vill ju att vi ska kunna påverka oss själva. Men jag ser att det är jättesvårt att i grund... Alltså, den människa som är jag fanns där redan i min mammas mage. Jag var sån redan då och var ganska färdig. Så förstår ni vem? Alltså på ett djup plan så handlar det också om att kanske också då godkänna eller acceptera den man är. Och säga att det kanske då måste vara gott nog. Och sen kan du försöka förändra det, men... Det är inte förändringen i sig som gör att jag blir en bättre människa. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det riktigt, men det är det här jag har gått och grubblat på.
Du sa det om att bli mer lyhörd, så kan det också vara fråga om att bli lyhörd till sig själv. Att skala bort lagar efter lagar med false self, om man vill hänvisa till psykologen Winnicott som talade om att vi just för att anpassa oss till andra skapar ett falskt jag. Ja. Och att livet liksom skalar bort de här löklagren och det rinner en hel del tårar under processen. Mm.
Ja, det kan hända. Att vara lyhörd mot sig själv och acceptera den man är. Det kan hända att det är första steget mot en förändring. Och förändringen kan ju också vara intern kanske. Att förändringen kan innebära att du tolkar dig själv på ett nytt sätt. Eller ser dig själv, eller ger dig själv lov att vara som du är. Att kunna se dig i spegeln och säga att det är okej. Okay. Som du sa, Björn, se mig okej. Okay. Du tittar på varje dag i spegeln och säger att det är se mig okej. Okay. Liksom, det är bara att gilla läget. För på ett sätt så är det ju en fråga om, det finns ju saker vi kan förändra kanske och vissa saker vi inte kan förändra.
Precis.
Och där går ju också en väldigt skiljelinje. Att vi kan säkert inte göra eller åstadkomma eller förändra allt som finns på vår önskelista. Eller kan vi förändra oss själva fullständigt från botten? Kan vi göra om oss själva?
Men alltså, jag förstår inte riktigt varför man skulle vilja göra det. Alltså jag sitter här och funderar att varför är det något speciellt som du inte är nöjd med, eller är du liksom olycklig, eller att den där förändringen måste ju också ha en drivkraft. Mm. Och vad är det i så fall om det skulle vara jag då? Jag försöker föreställa mig att vad jag är då, vad ska jag säga, missnöjd med, eller vad jag skulle vilja förändra med mig själv. Så då försöker jag ju jobba på det inifrån med mig själv. Mm. Och det var ganska bra det där som du sa om att man ska ha det här positiva budskapet. För jag har ofta väldigt negativa budskap till mig själv. Så jag blev helt så där träffad att jag borde ju byta helt om. Att istället för att alltid, eller i princip, så känns det nu, ni vet sådär att åh, idag gjorde jag det där och det var liksom dåligt. Och varför ska jag alltid göra det där dåligt? Och så hör jag på sig att det tragiska kärlekssånger och känner att jag är jätteolycklig, och så kanske jag borde bara switcha och bara köra såna här liksom peppsånger.
Alltså förändras.
Och vara nöjd att vitsi, det där gjorde jag helt jättebra.
Så här långt kom vi idag. Vad tror du om förändring? Kan du förändras? Diskussionen fortsätter.
Mm, jag tror att jag känner samma otålighet som du sa att du kunde känna i ditt jobb. Att saker måste hända, det måste förändras. Nej, jag är inte olycklig tycker jag. Jag går inte omkring och hatar mig själv till exempel. Eller tycker att allting är åt helvete och det här var helt misslyckat. Det här livet är fullständigt värdelöst. Det är inte så jag känner. Men jag kan känna mig frustration över att jag återupprepar samma typs misstag. Jag kör fast i samma tankebanor. Jag kan inte se vidare än vad jag skulle vilja. Jag kan inte vara så tolerant som jag skulle vilja. Det finns dåliga sidor hos mig som jag inte tycker om. Och som jag står rätt så handfallen inför. Att hur ska jag göra med dem? Och jag har så småningom börjat tänka att det är kanske inte så lätt att förändras. Mm. Bara för att jag vill det.
Nej. Jag skrev någon på handen med kulspets. Ja. Sådana här saker som jag skulle komma ihåg. Ja. Så att jag inte skulle...